you look familiar. Having a good time, old sport?
Oh, the whole thing.
I haven't been a very good host, old sport.
Sorry, old sport. I thought you knew.
Just ask for it, old sport.
I keep it from you, old sport. Not old sport. It's pretty, isn't it, old sport?
Look here, old sport.
Then came the war, old sport.
He became...
But of course you don't need to take my word for it, old sport.
See, old sport, I'm...
I beg your pardon, old sport. It's just... My life, old sport, my life. To give her more time, old sport.
Don't worry, old sport, don't worry.
Ja, då säger jag hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar Niklas och Emilio. Hejsan på er mina vänner Emilio Spinetti.
Hej!
Och Niklas Lundqvist.
Tjena.
Jag tänkte precis säga vilket avsnitt det var, men jag... Fan, behöver man göra med 77 kanske?
78 skulle jag tippa på, men det kanske inte spelar så stor roll.
Nej, vi kommer ju närmare 100.
Ja, det är i och för sig det roliga. Har vi något planerat för det avsnittet? Det kanske vi har.
Vi kanske handen. Gör som Breaking Bad, slutar på topp.
Knyter ihop alla lösa trådar.
Ja.
Det var är Mili? twist.
Ja. Emilio deporting back to Italia. Vore fruktansvärt.
Självklart.
Anyways.
Ja. Apropå Breaking Bad, det är ju slut ju.
Mm. Emilio, hur känner du för det?
Likgiltig är väl det enda ordet jag kan använda här.
Du har inte följt den här serien alltså?
Nej, men vi pratade om det förut. Jag tappade av i säsong 2 någonstans. Sen har inte jag brytt mig.
Men jag och Tommy har ju följt det här extremt slaviskt.
Så jag kanske ska fråga er istället. Vad tycker ni? Vad känner ni?
Underbart.
Nej, men det känns tomt.
Ja, men det gör det verkligen. Men det har varit en intensiv resa för mig. Jag kommer ihåg, jag började ju titta på det när jag flyttade till Tokyo 2008. Nästan några dagar efter jag hade landat där så surfar man in på den gamla klassiska hemsidan IGN. Som ger första avsnittet 10 av 10. Och säger det här är något helt nytt och hoppas att de fortsätter på det här spåret. Vilket gjorde mig extremt nyfiken. Och fastnade på direkten redan, säsong 1 då. Och sen har det varit, det blir ju ett helvete när man ska hålla på och vänta på den här serien varje år.
Ja, och jag fick ju tipset av dig då att det här var en serie som man skulle kolla på. Så jag hoppade väl in kring tredje säsongen kanske. Och fastnade ju direkt. Och sen tycker jag faktiskt att serien har blivit, faktiskt sen efter typ tredje säsongen tror jag, så har det bara blivit bättre och bättre. Och om jag ska säga en säsong som varit den allra bästa skulle jag nog säga den sista säsongen. Vi såg ju sista avsnittet tillsammans. Lite känslosamt kanske, jag vet inte.
Men, jag tänkte på en grej när vi såg det tillsammans. Det var ju du, jag och två vänner till som satt bänkade. För det första så såg vi det på en natt. Eller vi var tvungna att vänta 17 timmar efter det hade försvunnit. Så alla vi liksom... höll oss undan från de här spoilerna. Jag vågar inte ens öppna Facebook eller Twitter eller någonting sånt där. Du hade ju problem med radion, hörde
jag. Ja, jag körde bil på jobbet och fick byta radiokanal 2 gånger för att de pratade om Breaking Bad. Det känns ju kul att det på bara några år har blivit ett sånt fenomen på något sätt. Så att det pratas om det lite överallt.
Men det var väldigt intensiva 17 timmar. Till och med när jag drömde på natten så var det massor med spoilers som höll på att flyga. Som man kunde dodga liksom. Men det är en serie man inte vill bli spoilad. Därför tänker vi inte spoila någonting nu heller. Utan det är mest bara några snabba intryck av vad vi tycker om den här serien. Men jag tycker att den har hållit en jämn nivå hela tiden. Jag tycker det är rätt kul att folk har gnällt på säsong 2 att det är väl den svagaste. Men jag tycker nog den är... den gör nog det som är det bästa med Breaking Bad när den knyter ihop en början och ett slut, om ni vet vad jag tänker på.
Jo, det vet jag precis. Det hintas om, eller man lägger in små kryptiska ledtrådar i, liksom längs med säsongen för att sedan i sista avsnittet visa vad man menade. Och då blir det en otrolig payoff då såklart.
Ja. Förutom den intensiva liksom spänningen som Breaking Bad har, som är extremt bra, är ju alla planteringar och alla vändningar. Jag är ju en sucker för planteringar, men jag tycker att det är lite nu i dagens läge, och när man har sett så mycket film så kan man ju se de här planteringarna på flera mils avstånd, en liksom närbild på en pistol som läggs under en skrivbordslåda, och då vet man på direkten att den där kommer ju användas någon gång. Men Breaking Bad gör något nytt och fräscht med de här planteringarna, att man blir nyfiken, så här, vad fan kommer hända med det där? Och så blir det mycket spekulationer i huvudet och sånt. Men förlåt, jag skulle säga, när vi såg sista avsnittet i alla fall, och nog den första gången jag har sett på en tv-serie eller film med mina vänner, där det har varit helt knäpptyst konstant. Det var inte ett ord, det var inga sån här, du vet, man kan skämta eller kommer med någon spydig kommentar eller någonting. Det var helt knäpptyst. Vi verkligen så här, full respekt för det sista avsnittet, känns som det var.
Det var ingen som kollade Instagram eller
nej, något nej, sånt. Nej, det var väldigt vemodigt också, känns som. Man, det här farvälet man skulle ta som en begravning nästan. Här var det inga liksom Instagram-bilder.
Nej, det var inte läge. Ja, sista avsnittet. Jag var väldigt nöjd. Om jag ska klaga på någonting så kan jag tycka att sista avsnittet var rätt... det tog inga direkta liksom risker, utan det var ganska mest att... Det var att knyta ihop alla trådarna som då hade liksom lagts ut under serien. Att man skulle få, att alla karaktärer skulle få ett ordentligt slut. Det var inte, om man jämför med till exempel Twin Peaks som gjorde helt... gjorde helt vansinniga saker.
Vi kommer alltid tillbaka till Twin Peaks.
Ja, men det går inte att komma ifrån det. Men just det att det... Just det kanske jag saknade, att det inte var så galet som jag kanske hade hoppats sista avsnittet. Men det var ju värdigt, absolut. Det var ett bra avslut ändå.
Verkligen. Ja, men det håller med. Twin Peaks har ju någonting som magen vänts ut och in på. Man kan ju inte släppa det slutet. Det är helt omöjligt.
Det var ju inte menat att det var ett slut heller.
Nej, det var det inte. De hade ju en säsong till någon skulle göra. Men även Breaking Bad var ju menat att, eller menat, men de hade ju så dåliga tittarsiffror tills säsong 5. Så egentligen var det tänkt, om de inte fick en fortsätta, att säsong 4 skulle bli den sista. Det är därför lite så där halvt avslut och halvt öppet slut i säsong 4 ju. Också. Men det var tur att de fick knyta ihop på sig i säsong 5, vilket de gör underbart. Extremt coola karaktärer som presenteras här, så jag älskar de här neonazisterna.
Ja, det undrar man ju hela tiden hur de ska hitta på. Man kan väl säga att nästan varje säsong har sin egen huvudantagonist som då liksom har en stor och viktig roll och som man tycker är väldigt rolig att titta på. Så undrar man alltid hur ska de kunna toppa den här skurken då till nästa avsnitt. Jag tänker främst på nu tappar jag hans namn. Vad heter han? Han som äger
Gus, eller vad då?
Gus, precis. Ja. Som jag tycker nog är den coolaste, en av de coolaste tv-serieskurkarna någonsin faktiskt.
Ja, riktigt vidrig.
Men, och så undrar man då, okej, vad kommer nu den här femte säsongen? Och så kommer ett gäng neonazister som är helt brutala. och det funkar väldigt bra.
Ja, väldigt unika karaktärer är faktiskt för varje säsong som presenteras. Jag är svinnöjd. Det här är ju en av världens bästa tv-serier med mig. Det är väldigt... Vad fan ska man se nu då, känner man liksom efteråt. De har satt ribban jävligt högt faktiskt. Hur en tv-serie ska liksom hanteras och... för att man ska fastna för den i 5 säsonger och känna att allt är bra liksom. För annars brukar det vara vissa dipp. Jag vet till och med min farsa är helt såld i den här tv-serien. Han sträcksåg ju säsong 1-4 på 2 veckor eller någonting. Och nu är han, tror det var igår han såg sista avsnittet som han har tjatat att jag ska fixa till honom. Han klagar på ett avsnitt och det är den här flugan avsnittet.
Ja, jag kan förstå honom. Det kändes lite som utfyllnad.
Då börjar han instagramma.
Han joinade Instagram.
Det avsnittet. Varje diskussion med Breaking Bad jag har med honom, så är svinbra. Bästa jag sett. Men det här jävla flugan avsnittet alltså. Vad fan tänkte de på? Ryan Johnson bör sparkas.
Han är hård, din farsa.
Jag får lite ångest när ni pratar så här om Breaking Bad. Nu känner jag att jag måste ju komma ikapp liksom.
Komma ikapp, det är slut nu.
Det är över.
Loppet är över.
Nu får ju komma ikapp.
Ja.
Good jag orkar ju liksom inte. Ah, ja, vi får se.
Ja, men i alla fall om det är något man ska se fram emot, det är ändå Vince Gilligans och David Shores nya tv-serie Battle Creek som släpps nästa år. Vi vet inte så mycket om den, men ser fram emot det. Jag hoppas att det blir något, inte något liknande, men lika välskrivet.
Och vi ser fram emot den mer än den här omryktade, eller omtalade spin-offen om Saul.
Är det verkligen, ska den göras eller?
Jag vet inte, de har väl pratat om det ganska mycket. Det är väl ingen som har förnekat. Fast det är inte bekräftat å andra sidan heller. Nej, men det är många intensiva rykten om just den karaktären.
Det kommer att ha mycket burkskratt för mig. Ja, men nöjda. 5 av 5.
5 av 5.
Fan, det var länge sedan vi sa det i podcasten. Hur som helst, vi har ett väldigt grabbigt tema idag, känns som.
Mm, verkligen.
Det räcker inte med att vi tre sitter här, utan vi ska göra det ännu värre. Och, ja, Emilio, vad är det för filmer?
Ja, alltså hela temat idag känns ju som grabbar som bara vill hänga med polare och
runka av
varandra. Ja, precis. Använder en film för att ha en anledning att ses lite. Det är också ett mer sammanhängande tema än så. Det är världens undergång som vi valt att låta representeras av The World's End, Simon Pegg och Edgar Wrights film med självklart Simon Pegg och Nick Frost som alltid. Och This is the End, Evan Goldberg, Seth Rogens film med Seth Rogen.
Och pårökta komedi.
Ja, hela gänget.
De drar in sin nischade liksom, vad ska man säga, liksom gud vad jag säger, liksom. Men kultur sprit, vad ska man säga, missbrukar kultur. England dricker de mycket pints och i Kalifornien så röker man väldigt mycket på, och det ska ju såklart ha en väldigt stor del i de här båda filmerna.
Verkligen. Men vilken börjar vi med?
Vad känner du för?
Det var du som har satt upp schemat, Niklas. Det var ju...
Jag tänkte bolla över till dig snyggt. Där,
men... Jaha. Ja, men då börjar vi med The World's End då.
Som... Ja, vi gör det. Ja. Okay.
Ska jag berätta vad det här handlar om?
Det kan du göra.
Jo, det här handlar då om 5 brittiska män som i ungdomen var bästa vänner och hängde ihop. I medelåldern så bestämmer de sig för att besöka sin gamla hemstad för att försöka återskapa den här magin från deras allra bästa pubrunda när de var yngre. Men de lyckades aldrig nå slutmålet på den här pubrundan, som då var stadens 12:e pub, The World's End. Och nu är det är då främst Simon Peggs karaktär Gary King som är väldigt driven och besluten att de ska försöka göra om den här bedriften, men ta sig till slutet den här gången.
Påminner väldigt mycket om tunnelbaneracet som jag hade när jag var runt 19-20 års åldern.
Det går ut på att man tar en öl.
Vi har 4 travel bears med oss. För varje station funkar inte. Så åker vi från Hässby strand och så ses vi på Jonnys i Fridhemsplan i slutmålet. Fy fan.
Och det, precis sådär.
Ja, och så är det en öl på varje station. Åker sov kan det ju vara lite problematiskt. Då är det helt dött där borta. Så då öppnar man upp sin... Ja, på den tiden var det en kung eller en humlan kanske.
Ligger spänningen i att man inte får dricka på perronger? Eller vad, jag förstår inte riktigt vad det roliga...
Nej, men att man besöker en lokal pub på varje station. Och sen, hur många stationer är det mellan Hässelby strand och Fridhemsplan? Det är i alla fall 14.
Ja.
Så det är 14 starka öl som ska in där i kroppen. Och sen försvinner man ju deltagare på vägen också. Och sen,
de trillar ner på spåret.
Och sen avslutas finalen på Jonnys med en shotbricka.
Uff, ja.
Sen är kvällen förstört. Nej, det var... Ja, vi kanske får göra det då.
Du kan känna igen dig lite i det här gänget då?
Nej, eller det grabbiga känner jag verkligen igen. Men de här är väl, vad är det, nästan 40 plus.
Ja, det måste de säga.
Jag vill också säga att 4 av de här 5 killarna vill ju inte riktigt vara där.
Nej.
Nej.
Så. Ja, men som sagt, det är ju Simon Pegg då som
driver det här.
Ja, han är den ungdomliga, eller han har svårt att släppa taget om ungdomen. Och vill dra med de här fyra ner i fördärvet.
Har ni varit peppade på den här filmen då?
Jag var peppad i och med att jag tycker jättemycket om de två tidigare delarna i den här så kallade Cornetto-trilogin. Som även då Edgar Wright har gjort. Även då Shaun of the Dead och Hot Fuzz.
Apropå det kan vi nämna, de kommer visas någon gång nu på bio. Mm. Nu har jag datumet i huvudet bara för det. Är det någon som kommer ihåg det?
Onsdagen den 9 oktober så visas den här trilogin i sin helhet.
Innan avsnittet släppas till dess
då? Det är under, nu, spring.
Det beror på hur snabbt jag klipper, men vi får se. Ja. Förhoppningsvis.
Men då kommer alla tycker visas på rad i alla fall, som maraton.
Mm. Själv så tycker jag både Shaun of the Dead och Hot Fuzz är rejält överskattade filmer. Inte svindåliga, men inte svinbra heller. Det var en skön axelryckning. Däremot tycker jag Edgar Wrights Scott Pilgrim är extremt underskattad faktiskt. Jag älskar den filmen.
Scott Pilgrim är sjukt bra.
Ja, det är hans lätt bästa. Väldigt cool och snygg är den.
Jag måste säga, jag håller verkligen inte med. Jag gillade Scott Pilgrim när jag såg den första gången. Andra gången så tyckte jag den var extremt seg faktiskt. Och det är lite av det samma problem som gäller i den filmen kommer tillbaka här i The World's End. Och det är just det här upplägget som i Scott Pilgrim gick ut på att han skulle ta sig an de här sju onda exen till den här tjejen som han är kär i. Och att det blir, och i den här då så ska gänget ta sig an 12 pubbar. Och det blir så repetitivt. Och om man går in i någon typ av rytm då som är ganska, jag vet inte, förutsägbar och rätt tröttsam efter ett tag. Jag tycker inte att det blir lika farligt i World's End. Som ju tar några vändningar. Medans, jag vet inte. Jag kan inte riktigt stå för vad jag sa om Scott Pilgrim när den kom. Jag tycker inte den håller idag. Trots att det är extremt mycket blinkningar till tv-spel, vilket jag tycker är kul.
Ja, jag tycker Scott Pilgrim är fantastisk. Jag älskar Shaun of the Dead och Hot Fuzz lika så. Det här var ett riktigt jävla magplask om man tänker på att det där finns i bagaget. Både, alltså jag håller med om det du säger om Scott Pilgrim och den här The World's End med det repetitiva, att det blir den här liksom den här trappan man ska ta sig förbi i 7x 12 pubbarna. Och vi håller inte med dig i att det blir mindre repetitivt i den här filmen än i Scott Pilgrim. Jag tycker de gör det mycket mycket bättre i Scott Pilgrim i såna fall. Här är det bara pff.
Det som jag tycker var så bra med Scott Pilgrim, det är rätt så bra att ni jämför de här två filmerna, för Niklas har rätt, det finns rätt så mycket likheter med dem, men Scott Pilgrim hade i början ett rapt och roligt tempo, tyckte jag i alla fall, med klippningen och sånt där. Det är väldigt mycket Edgar Wright, att han ska zooma in på saker i hårda klipp, påminner väldigt mycket om Requiem for a Dream, där det är så här ett bälte där, några piller i munnen, let's drive away, och så åker de iväg och liknande. Men det var sen, öppningen där är ju extremt flamsig och lite, man fattar inte vem som är vem och vad fan är det som händer. Det är väldigt, väldigt mycket information på liksom 5 sekunder nästan, 5 minuter i alla fall. Som jag tycker är så här, jag vet inte, redan då tappade jag liksom intresset för filmen. Att det här kommer bli väldigt löjligt, gapigt och flamsigt, vilket det vart också.
Mm, verkligen. Alltså nästan allt flams ligger ju på Simon Pegg. I alla fall de första 75% av filmen. Vilket blir så jävla tråkigt. Alltså det blir så fruktansvärt ensidigt och liksom inte värt det. I Hot Fuzz mer så har han ju liksom andra att spela mot. Här är det bara, kolla vilken galen person Simon Pegg är. Och sen har man Nick Frost och de andra som sitter och är vuxna. I sällskapet liksom. Det blir väldigt, väldigt tjatigt.
Man blir extremt irriterad på Simon Pegg att han ska hålla på att dricka öl samtidigt som han ska slåss. Och sen blir han förbannad för varje öl som försvinner ur handen på honom. Alltså, jag vet inte. Det bara kliar i ansiktet på
mig. Jag tänker på Simpsons när han försöker äta
chips.
Ja.
När hundarna tar den. Det skrattar jag åt. Men då var de ju 10 år före.
Precis.
Grejen i de två tidigare filmerna i trilogin, då var ju Simon Pegg var ju snarare the straight man, om man säger. Och Nick Frost, den här sluskiga och galna. Och det får man ju säga, det håller jag med om, att det konceptet fungerade bättre. Simon Pegg blir ju mest irriterande i längden. Han har ju en ensemble kring sig som underanvänds. Det är ju bra skådisar, det är ju
Martin Freeman,
Paddy Considine, Eddie Marsan och Nick Frost då, som Pierce Brosnan dyker upp.
Bill Nighys röst.
Ja, såklart.
Men det är ju en brittisk film. Det
är klart, jag vet inte. Alltså jag vet inte, jag gillar ju Simon Pegg betydligt mer än vad Tommy gör. Och det kanske är därför jag har väl mer överseende med det flamsiga. Och jag gillar bara Pegg och Nick Frost är i samma ruta, så kan jag, så finns det något njutbart i det för mig. Även fast jag, visst, jag vet ju att den skulle kunna klippas ner. Det blir ju lite väl många sådana dialoger som inte leder någon vart. Men samtidigt så gillar jag ju den här liksom settingen med de här pubbarna. Och de här hemvändarna som kommer till staden och känslan av att inte riktigt höra hemma där längre. Och försöka återskapa magin från den här magiska utekvällen som jag själv kan känna igen mig ibland.
Harry B. James.
Det Harry B. James-kvällen så här, som man aldrig riktigt når upp till igen.
Nej, alltså, om det är någonting när filmen gör, så får du mig vilja gå ut och ta en öl. Men sen vill jag ta max 3 och sen gå hem.
Den har väldigt reparativt foto också. Alltså det är nog därför jag blir så jävla uttråkad. För efter liksom 30 minuter så har du sett allting, vad både fotot och vad skådespelarna kan erbjuda. Och sen är det iväg till nästa pub i 10 minuter. Och sen är det iväg till nästa och sen nästa och sen nästa. Sen kanske några rallar slagsmål kommer in och sen nästa, nästa. Alltså det, jag ser inte något roligt i den här filmen. Jag log inte ens åt den. Allt var svintråkigt.
Det enklaste sättet tror jag att beskriva det här, just det repetitiva, det där med att man har sett allting efter de första 10-15 minuterna. Det är så här, de ska gå på pubbar. Vi ser dem gå in på pubbar. Vi ser dem ta en öl på pubbar. Det är 12 pubbar i den här filmen. Det är 12 gånger vi ser dem komma in på ett ställe och beställa en öl.
Och samma jävla foto när de tappar upp den här.
Om vi ska vara rättvisa så är det väl kanske hälften av pubbarna som just som det ser ut så. Sen så sker det ju lite förändringar i filmen och det ställs ju mer till sin på sin spets då, liksom hur de tappar upp de här rölarna och så vidare.
Ja, det är extreme beer pouring. Men alltså, igen, 12 pubbar de ska till.
Och sen är det den här Benny Hill-humorn som jag är extremt allergisk mot. Jag tycker inte det är kul när Simon Pegg ska försöka springa upp på ett staket som rasar ihop och han också.
Var inte det en nick till Shaun of the Dead?
Ja, även Hot Fuzz är en sån scen.
Ja, okej.
Ja, det var väl lika tråkigt
också. Det
var
lite mer fanservice, tror jag.
Oj, tack för den.
Ja. Lika så att
jag hörde inget sus i publiken.
Jag tycker också användningen av Cornetto i den här filmen var jävligt trött.
Cornetto-pappret?
Ja, precis. Det var inte ens en Cornetto, det var bara papper.
Hur har den planteringen varit med andra filmerna? Jag har helt och hållet glömt bort det.
Hot Fuzz handlade ju jävligt mycket om Cornettos.
Ja, Hot Fuzz så åt ju Nick Frosts poliskaraktär Cornettos medan de höll på med sina stakeouts.
Det var ju hans grej liksom.
Ja. Det var hans grej. I den första filmen så tror jag det inleder med att Sean ska gå och handla Cornettos i det lokala snabbköpet. Och inte så mycket mer än så.
Aha.
Det är bara något som
var ju en rolig trilogi.
Jag tycker det är lite roligt.
Ja, men det kan
alltså, idén gillar jag. Men, ja. Alltså, men igen, den här filmen är jag nästan mest sugen på att A, gå ut och ta en öl. 2, se om Sean är dead och Hot Fuzz och bara glömma bort den här.
Jag vet inte. Sådana fall brusa sig själv med sorg eller något liknande. Jag var inte duggsugen på att dricka efter det här. Alltså. En dålig fylla var det.
Nu Seth Rogans nästa film. Ska vi prata om This is the end.
Kan vi inte köra hela recensionen så? Så får ni veta.
Kock.
Ja. Det är en bra känsla av hur det är att se den här filmen. Ja. Nej, nu har jag spelat ut mina kort redan.
Men medan du filar på nya argument varför den här filmen suger, så kan ju Emilio berätta vad det är för film.
Ja, det är This is the End. Den är skriven av Evan Goldberg och Seth Rogen. Och handlar i princip, ja, men igen, det är bara en film för att få kompisar att hänga med varandra. Det handlar om, vad heter han, Jay Baruchel, snubben från How to Train Dragon och Sorcerer's Apprentice, som jag hatar. Det finns få människor jag hatar så mycket som den här killen. Och jag vet egentligen inte varför. Det är bara så här, otroligt. Nej, fy.
Jag känns som man aldrig blev vuxen.
Jag visste inte ens vem man var. Tommy fick berätta för mig vad. Han har varit med i Million Dollar Baby tydligen.
Ja, det har han. Tydligen, enligt den här filmen. Det hade du ingen aning om.
Nej.
Men Knocked Up är han ju med också.
Men det är i alla fall killen som pratar så här.
Och heter Jay. Sen har vi Jonah Hill, James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, Michael Cera, Emma Watson. Hur många som helst. Hur mycket kändisar som helst. Allting handlar om en stor fest hemma hos James Franco. Alla är bjudna. Jorden går under, vilka överlever. Det är i princip de här, vad blir det, 5, 6, 7 snubbarna i ett hus.
Ja. Samtidigt som den här apokalypsen knackar på deras dörr, så ska de ju överleva på något jävla sätt tillsammans.
Ja, det är otroligt billiga effekter. det känns lite som The Room i liksom
oj
i det här att de är på typ två olika platser i hela filmen och så.
Men deras talang ska då på något sätt få det att bli uthärligt ändå liksom. De litar blint på att det ska ta dem.
Ja. Om vi bara backar tillbaka bandet några månader så var ju den här filmen med på vår lista som filmer som vi ser fram emot över 2013. Alltså premissen låter ju rätt så kul när man läser om det. Att det är hemmafest hemma hos James Franco och någonting sjukt händer. Det är det här kittlande att alla spelar sig själva eller något liknande, tror jag.
Mm.
Men så var det inte.
Nej, men grejen är, alltså, jag tror bara man kan gilla det här om man är, alltså, fan av det här gänget av James Franco, Jonah Hill och Seth Rogen och så vidare, Danny McBride. För att den överlever ju nog bara på det här, de här killarna är så jävla sköna, kolla vad bra vänner de är. Den har ju ingenting som underhållningsvärde som film. Det är liksom,
Tycker du att de är sköna, de här killarna?
Nej, det gör jag ju inte. Men jag menar liksom, om du är superfan.
Ja. Jag tror det är många som tycker det faktiskt.
Ja. Jag tror det också.
Och de som tycker det älskar ju säkert den här filmen. För då får de ju bekräftat att kolla vad sköna de är tillsammans. Kolla vad roligt de kan ha. Men jag som vill se en film sitter ju bara där i en och en halv timme och spyr på mig själv. Alltså den började rätt mediokert. Lite så halvkul. Efter de första 5 minuterna var jag redan trött på de skämten som bara återkom. Och kolla vad galet det är. Och det är bara så,
Det är mycket
bästa i hela filmen är Michael Cera.
Men var det så kul egentligen?
Det är det jag menar.
Det går ju ut på att han som är extremt då sympatisk och blyg i verkligheten är här ett riktigt svin och tafsar Rihanna på häcken. Liksom.
Det är inte...
Jag vet nog, ja... Och ha sex på toa eller vad man gör. Det är inte så jäkla kul i sig ändå.
Men jag tror att det är så här Michael Cera är på riktigt.
Tror du det?
Jag är rätt säker på att han är ett jävla as. Ja. Nu ska jag inte säga, jag vet ju ingenting om det här. Men jag tror att han är ett jävla as på riktigt.
Du har det på sen.
Ja, han känns som den där killen som alla tror är så jävla fin. För att han alltid spelar fin i Arrested Development och vad fan han nu är med i. Men jag tror att han är ett riktigt jävla as.
Jag gillade ju Seth Rogen förut. Jag tyckte när han var ny och fräsch. Jag tyckte Superbad var helt underbar när den precis kom ut. Den kom ju från ingenstans. Så Michael Cera och Jonah Hill och... Ja, McLovin. Vad fan heter han då? Christopher någonting.
Mintz Plessé eller någonting sånt.
Okej, okay, ja. Den var ju jättebra tyckte jag. Jag gillade också Knocked Up jättemycket. De kändes fräscha och roliga. Men sen efter det här, det dröjde ju bara ett år när den här Pineapple Express kom. Och då den här röka på humorn. Bara vet, en film efter film liksom släpptes med de här att de, jag vet inte, de bara knarkar hela tiden och skrattar och ja, fan vad jag blev uttråkad alltså.
Genomsyrade väl i viss del 50-50 också. Röker ja. Väl han på.
Ja.
Han tog in det.
Alltså det är en kultur som jag inte kan relatera till, den här California kulturen att man sitter med en bong i handen med sina polare och sitter och röker. Och det är ingenting jag blir så jävla avundsjuk heller på att se att så här, shit, det där skulle jag vilja prova, utan det är så här, fan vad fjantigt.
men som sagt, det är ju bara en anledning så bara, okej, fan, alla verkar vara lite lediga just nu, kan vi inte bara se så inom citationstecken göra en film.
Sen stör jag mig på alla de här montagen och, eller timelapsen eller både och använder de ju. Det är ju en öppningsscen där Seth Rogen och Jay sitter och röker på i 2 minuter medan de springer runt i vardagsrummet och gör massor med sexställningar. Nu vet en sån här timelapse när de springer som jättesnabbt runt och kameran står still hela tiden. Och en annan scen när de ska spela in Pineapple Express 2 med någon DV-kamera och liknande. Plus att de slänger in någon så här konstiga, jag vet inte, biktbås eller något liknande när de pratar framför en kamera vad de tycker om varandra eller något liknande.
Det är så Big Brother-hus.
Ja, precis. Och så kanske Seth Rogen säger något elakt om Jonah Hill och så går Jonah Hill förbi bakgrunden och säger, what was that? Nothing, nothing. I'm just talking about blah, blah, blah. Okej. Okay. Oh, I hate that man so much. Ja, så ska man väl skratta åt det eller något liknande. Mm. Ja, men Jonah Hill var ju där, han kunde ju höra. Nej. Fy fan vad den här var dålig alltså. Det här är ett av det sämsta jag sett på länge tror jag.
Ja, jag tycker nog det här är snudd på årets sämsta film skulle jag säga. Ja, okej, visst. Jag fnissar till ibland. I alla fall ja, kanske första hälften då. Åt små detaljer. Typ som att James Franco har posters av Pineapple Express i källaren. Lite sådana små grejer som kanske inte ska vara jätteroliga men som jag tycker är lite kul. Men det räcker ju inte alls när filmen är ju nästan 2 timmar lång. Och i synnerhet sista timmen är helt outhärdlig. För att då märks det ju att Seth Rogen har ju sagt, har jag läst då, att han har drygt hälften av dialogen i filmen improviserades fram. Och det märks. Om man säger så. Typ hela andra hälften, det känns som man bara hittar på. Typ som när vi gjorde våra filmer. De var ju typ mer genomtänkta när vi var små och gjorde filmer. Då, våra manus. Där hittar man också mycket på i stunden liksom, men det är ju inte okej när det ändå ska göras en riktig film.
Nej, alltså sen den här har gemensamt också med The World's End, det är ju ett extremt dåligt avslut på filmen, alltså hur den här undergången eller vad man ska kalla för, eller själva avslutet, för fan vilket tråkigt och dåligt slut, och så ska man sitta där så här. Yeah, fan vad det här var coolt och coolt eller kul när de la in de här. Backstreet Boys gör ju någon cameo så här, på direkten och det är så här. Fan, det är inte kul alls. Det är ju inte kul att Backstreet Boys kommer med och så ska de dansa tillsammans med dem. Vad fan är det för roligt?
Nej, det är som sagt. Något som hittades på där och då. Så, ja, men det är väl roligt. Så. Och vi kan här, göra vad som helst.
Ja, men det är sådana här rape jokes. Som, så här, jag vet inte, jag tycker inte de är alls roliga. Jonah Hill blir våldtagen av en demon. Och så ser man den här kuken i avskuggas mot väggen. Eller vad det är som är så här, enorm eller någonting. Så, här, så ska man skratta åt det eller något. För fan. Jag tror inte ens jag hade tyckt om det här om jag var 13 bast eller något liknande. Då rekommenderar jag hellre Titta vi flyger.
Också osmakligt när man då man bygger något våldtäktsskämt då på att de här killarna ska våldta Emma Watsons karaktär eller någonting så här. Det var
liksom, missförstånd i och för sig, men ja.
Ja, jo, men ändå liksom, det är inte jättekul. Det känns som att de har suttit upp och bockat av
alla också, här. Det är ju också möjligheten att ha en scen där Emma Watson springer efter folk med en yxa, vilket i och för sig är lite roligt.
Nej.
Jag tycker det var det roligaste filmen. Förutom Ugly Sarah.
Okej.
Alltså det roligaste filmen är ju att när man ska, tyckte jag i alla fall, sitta och plocka alla de här cameosarna i bakgrunden. Ja, där var Rihanna och där var Paul Rudd och där var Emma Watson och
Känning
sånt där.
Känning Tatum.
Ja, precis. Sånt var ju svinkul tyckte jag. Svinkul, men det var,
vad hade man något att göra? Ja, jo, fast det är ju samtidigt liksom skådisar som dyker upp i alla de här komedierna med Seth Rogen annars också. Så det är liksom inte...
Jo, men här var det lite mer så här Finding Wall och liknande känns som. De var ju lite, många var de bara lite så här periferin känns som.
Jo.
Som kanske inte ens hade någon replik som man bara såg på distansen och liknande. Så ja, om man gillar att göra sånt så, det var ju det jag satt och gjorde. Men sen försvinner ju alla de här efter 15 minuter. Då är det ju bara de här sex grabbarna kvar som sitter och runkar av varandra i en timme 40 minuter. För fan vad lång den kändes. Gjorde den inte det?
Jo, men du har ju fått den dalade så jävla fort.
Det kändes så jävla lång. Det känns som man hade sett Apocalypse Now typ 4 gånger. Men jag var helt tokig. Slutar den inte snart alltså?
Mm.
Och det fanns ingen dramaturgi i den eller någonting. Hittar ni någon dramaturgi i den? Det var ju bara så här. Och nu är det kaos! Backstreet Boys.
Jag tycker det är en bra beskrivning. Ja. Ja, mycket mer än så var det inte.
Nej. Ja, men, har vi nog mer att säga om den här jävla pissfilmen?
Nej, egentligen inte. Alltså, jag försöker komma på grejer att säga, men nej.
Det finns inget kul att prata om den.
Men det var ju inga, alltså, det, som sagt, det är ju inte ens en film. Det är ju bara liksom... Bara dra ihop ett par gäng och försöka liksom improvisera fram någonting och sen sälja det liksom.
Uh-huh. Och dunka varandra i ryggen och på något sätt.
Mm.
Var det den här filmen Jonah Hill vart förbannad för de drog ett skämt om Brad Pitt?
Ja, kan det ha varit?
Ja, jag tror det. Att han har blivit bästa kompis nu med Brad Pitt enligt honom. Och så drog han ett skämt. Någon, eftersom den var så improviserad så var det väl någon som sa någonting om Brad Pitt. Och då sa han så här, cut, cut, that's not cool. Eller något liknande. Don't talk about Brad Pitt that way.
Han om någon verkar ju vara ett svin privat.
Ja, men det ska han vara, har jag hört.
Yes, och då ska vi då avsluta med en liten lista här från mig. Men först tänkte jag ta ett lyssnarmail från en kille som heter Micke. Som säger att han gillar verkligen vår podd. Men han har ett önskemål. Och det är att han vill att vi ska göra ett specialavsnitt om Metal Gear Solid-spelen. och han vill också gästa det avsnittet, har han sagt. Och då har jag försökt förklara för honom att vi huvudsakligen är en filmpodd. Men det spelar ingen roll, tycker han. Jag vet inte. Om det kommer en Metal Gear Solid-film så möjligtvis. Men det är inte riktigt aktuellt än, kan jag känna.
Men är ju väldigt filmiska annars de spelar. Men ja, lite fel forum kanske.
Man kan titta på Flykten från New York där så kanske man får.
Snake.
Wow. Nästa spel så är ju ändå Keith Sutherland som har rösten för Snake-disken. Ja, så...
Ja, för Solid Snake menar du?
Ja, Solid Snake är det.
Ja, det är inte lätt att hålla isär dem där.
Nej.
Men jag tänkte ändå att vi ska prata lite tv-spel. För att för några veckor sedan så gjorde den svenska regissören Josef Fares debut som spelregissör med sitt spel Brothers, A Tale of Two Sons. Som han har utvecklat tillsammans med Starbreeze. Jag kan dra lite bakgrundsfakta om spelet är att man styr två bröder som måste färdas genom en rätt farlig värld i jakt på medicin åt sin sjuka farsa. Och så händer det då en massa saker på vägen.
När det gäller... Kul att Josef Fares får göra spel när han alltid kallar Mario Kart för Go Mario Kart eller något liknande. Mario Go Kart eller någonting.
Mario Go Kart. Känns det fel? han säger ju att han är ett spelfan som har varit med och spelat de här Secret of Mana och Zelda-spelen. Och det märks tycker jag ändå när man spelar det här Brothers-spelet. Främst Ico är det ganska tydliga passningar till. Men det är ett bra spel.
Hur långt är det?
Det tar nog bara 3 timmar att spela. Jag tycker att... Som filmregissör så är väl Fares, han är en ganska frisk fläkt, men jag är inte ett jättefan av hans filmer kanske. Men som spel tycker jag att han kommer till sin rätt som spelregissör. Så då tänkte jag göra en liten lista Där vi lyfter fram tre regissörer som skulle kunna följa Josef Fares i det här steget från film till spel. Svenska regissörer.
Svenska regissörer.
Vi håller oss till svenska regissörer.
Varför då? Bara för Josef Fares?
För att vi bara har tre, så det blir ingen lista.
Jo, men jag känner här att han...
Levande som döda eller bara levande?
Hittills levande. Men det, på plats tre så kanske det är brådis att han får ut det här spelet. Iskallt. Ja. Jag tänkte nämligen på Lasse Åberg. Nej, men jag tänkte att han är ju som mest känd för sina sällskapsresefilmer. Det känner ni till. Vad sägs då om att han gör ett slags pek-och-klicka-äventyr i Leisure Suit Larry-stil? Vet ni? För de som inte vet vad det är kan jag säga att det handlar om typ om en snusgubbe som går runt på charterhotell och så här letar kondomer och stöter på unga tjejer. Och så ska han liksom så här pussla ihop bitarna för att få komma till skott. Så då tänkte jag att om Lasse Åberg gör ett spel när han själv då åker till Thailand kanske, så blir det lite så här djungel och sen Secret of Monkey Island stuk på soundtracket. Och så går man runt och så pratar med unga tjejer.
Så väl buskishumor antar jag.
Lite buskis, kanske kommer någon norsk så här sidekick.
Jag kan se att det är många referenser kanske till Sällskapsresan-filmen, att man ska slänga ner ett ankare i sjön eller något.
Ja, ja, visst. Ja, du tänkt på tredje filmen då och så. Och så kanske han tar med sig skidorna för att han tror att det är andra filmen eller någonting. Så han börjar bli så senil under så ska man pussla ihop de olika
bitarna. Det är svårare och svårare att hålla isär på grejer för hans sjukdom så blir värre och värre under.
Exakt.
Låter som ett mörkt spel.
Ja, men det är ju
mörka undertoner helt klart. Med att åka till Thailand på sådana här, jag vet inte, sexresor.
Nej.
Nej, nu blev det lite starkt.
Rätt.
Det var i alla fall plats tre.
Ja. Plats hade du själv köpt det då?
Absolut, jag tycker det verkar roligt. Grejen är så jag fick ju låna det här Leisure Suit Larry av min morbror faktiskt. Och det var ju mina första mitt första möte med lite så här interaktiv erotik i spelform då kan man säga. Och det var jättespännande, men sen så fick min mamma reda på att jag hade det här spelet och då tog hon och lämnade tillbaka spelet. Så jag fick aldrig klara det.
Men nu har jag spelet när man ska sitta själv och skriva in alla kommandon, pick up och allt.
Ja, exakt, men det var inte det. Det här var typ tredje eller fjärde lite. Okej. Okay.
Ja, jag tror att på båten och herregud vad kan de där spelen känns.
Jag tror första spelet så blir det game over när man dör i någon könssjukdom. Extremt dyster.
Wow.
Rekommenderas. Plats två så har vi Richard Hobert som är känd för de här dödssyndfilmerna.
Ska du ha någon koppling till spelen nu?
Ja, det blir ju så. Nej, jag tänkte mest den här Tre solar som är väl hans magnum opus. Emilio googlar febrilt här. Han har inte riktigt...
Magnum opus.
Ja, men det är väl den som man kommer bli ihågkommen för.
Nej, fy fan vad taskigt. Är det inte glädjekällan i alla fall som de...
Ointressant. Jo, men vad tror ni om man gör typ ett MMORPG i stil med Tre solar där liksom man drar fram med något där pesthärjat landskap. Och så får man då välja sina klanmedlemmar då väldigt noggrant, för vissa är smittade av pesten. Man får testa ut folk då efterhand och se om det är folk.
Men de här karaktärerna man väljer, är det bara är det de autentiska, men är det de karaktärerna som är i filmen, att man väljer mellan Lena Endre och Kjell Bergqvist och Rolf Lassgård och Persbrandt är med också.
Persbrandt.
Om man väljer Persbrandt så är man kanske så här tanker, man är lite labil av sig, man köttar mycket. Lena Endre är ju ranger och sånt.
Ja, exakt.
Finns någon Kjell Bergqvist är...
Han snackar mycket. Så.
Ja.
Smooth talker.
Tjuven.
Ja. Har ni sett den här filmen någon gång? Jag tror aldrig vi har pratat om den.
Nej, jag zappar förbi den här vi gjort. Men jag har inte suttit och sett från början till slut. Men jag vet ju så jävla mycket om den. Alltså.
Fruktansvärt kass kan jag informera om. Men kul att se kanske då best of-klippen på YouTube till exempel. För att få sin uppfattning om filmen.
Ja, vi kanske kan länka det till på...
Det kan vi kanske göra. Om
det har sagt förut, men...
Det blir aldrig av, men vi ska försöka göra det.
Det är Lilos uppgift på det. Du har ju Facebook.
Ja.
Och så avslutningsvis då. Nu går vi ifrån det här lite svenska. Men jag ser honom lite som svensk, nämligen Colin Nutley. Som är ju brittisk från början, men har ju i princip bara gjort liksom svenska filmer. Som Änglagård-trilogin är väl hans mest kända filmer. Och han har gjort även den här riktigt usla Angel. Som handlar om Helena Bergström, som är med i alla hans filmer, tror jag.
Hon spelar den här... konstigt, de är ju gifta. Så.
Ja, exakt. Så det är någon typ av jäv där.
Det är ju schysst att hon får en roll. Det är väl ingen annan som...
Som vill ge henne rollen.
Nej, men hon är ju duktig. Det kan man ju inte säga något annat om. Men det är väl att hon är ju 40 plus. Och då får man inga roller längre om man är kvinna. Så.
Nej, det är sant. Det är sympatiskt.
Tycker jag, ja.
Tyvärr så är...
Filmerna kanske inte är så bra.
Nej. Jag har velat se den här Heartbreak Hotel, men det har inte blivit av. Jag såg den här Angel istället och den var inte bra. Rolf Lassgård är med igen där som hennes... han är med och spelar hennes band och producerar hennes skiva.
Det är bra musik.
Inte jättebra. Det är ingen som man springer ut och köper soundtracket.
Jag hoppas att det är ett Guitar Hero-spel när du tänker på Angel-soundtracket.
Ja.
Nej, det är inte...
Jag tänkte hela rockband-kittet faktiskt. Att man spelar det här bandet då i Angel-filmen. Och ja, Helena Bergström då sjunger SingStar-varianten, Rolf Lassgård spelar gitarr. Och sen istället för den här i Guitar Hero har du ju publiken som jublar och buar. Men istället då så ger Lassgård ifrån sig såna här utrop från filmen som, det här är inte rock'n'roll, eller så, det här rockar, säger han när det går bra. Och sen, ja, sen så går man vidare då från de olika scenerna i filmen som är Thailand också bland annat.
Kanske blir lite crossover med
hela spelet. Ja, det var det.
Det låter ju fantastiskt.
Mm, ja.
Har ni några förslag på regissörer?
Regissör kanske inte har, men jag tänkte en filmserie.
Mm.
Det är jag tycker en av de bästa bilspelen någonsin är ju Rock'n'Roll Racing. Man kanske ska ta det ut till havs och göra en Göta kanal. Att man är
Lotte Karlsson här.
Ja, Lotte Karlsson. Eva Röse är väl med också kanske. Och ska racea runt i Göta kanal. Det blir väldigt tråkigt eftersom det är bara en bana. Men,
men den är jävligt lång så det är lugnt.
Ja, man kanske kör den i realtid eller någonting. Det är kanske en simulator.
Ja. Och så kan man då spicea upp sina båtar med vapen som man kunde göra i Rock'n'Roll Racing. Så missiler och oljefläckar.
Men om vi ska prata regissör så har vi alltid Roy Andersson. Eftersom han har ett sånt lugnt och stilla foto. Det är ju bara en kamera som står på stativ. Men en extremt vacker scenografi. Och då ser jag någon slags hitta Roy eller någon liknande. I den här fina scenografin. Någon pek och klicka liknande.
Lite pusselspelaktigt på något sätt.
Ja, eller så kanske man ska ha någon mer Heavy Rain liknande. En så här tung dialog som det är i hans filmer. Att ja, det regnar ikväll. Ja, det gör det. Du vet vad de sa i Matteusboken. Och så ska man få med olika alternativ typ på quotes från Matteusboken. Ja.
Får man fel så är det game over. Då går man och lägger sig.
Då får man en könssjukdom så blir game over.
Då skjuter Roy Andersson upp inspelningen ett år till. Som han har gjort hela tiden. Det här funkar inte.
Ska vi då berätta vad vi har tänkt till nästa vecka? Vi ska ju försöka väga upp det här grabbiga temat vi hade idag lite.
Precis. Vi har bland annat haft önskemål på en film. Misrepresentation. Som,
det är till och med två stycken som har hört av sig att vi ska...
Ja, du har sett den här redan, Niklas.
Ja, visst.
Mm.
Jag också.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bara jag som är kvar. Men den ska vi ta till nästa avsnitt. Sen var det lite snack om... vad var det vi landade på? Landade vi på Dogville?
Dogvilles eller han och hennes systrar. Vi har inte bestämt oss. Det kanske blir båda också.
Mm.
Om vi hinner.
Ja. Ja. Så det blir, som sagt, det blir väg upp lite det här grabbiga från idag.
Starka kvinnokaraktärer tänkte vi prata om. Nu vet vi inte, ingen av oss har sett Hanna och hennes syster.
Så det kanske är bara... hela punkten. Men då tål sig det också att prata om.
Ja. Mm. Eller så kan ni ju mejla eller skriva till oss på 3pod@gmail.com eller Facebook. Gå in och gilla oss, vet jag, för fan. Det går väl bra. Det kan man få göra. Då får ni lite uppdateringar när... Ja, vi ger inte så jävla mycket uppdatering. Vi måste bli bättre på det där. vi ska prova det, hur det funkar. Emilia ska lägga upp the best of tre solar-klippet.
Jo.
Ja. Så hör av er om ni har frågor, kritik eller något liknande. Så hörs och ses vi nästa vecka. Ha det bra.
Hej då.
Den lyssnar.